here we go.
Välkomna till Nere på noll avsnitt 3, en podcast om hardcore som görs i samarbete med NBV. Vi sitter här lite smått förkylda i deras studio i centrala Örebro. Jag har med mig som vanligt Danne Nätterdal och David Olsson.
Hej.
Läget är bra med er?
Strålande.
Ja, det är bra. Fan, ett total kaos då. Känns jävligt skönt att få sitta ner för första gången och snacka lite, dricka kaffe och ja, ha det gött.
Ja, schysst. Vi har ju sen vårt avsnitt för 2 veckor sedan fått en hel del bra feedback. Men vi tänkte att vi skulle börja med de 2 gästerna som vi hade i avsnittet, Maja och Therese, och deras fråga som de ställde till oss. Varför det är så få tjejer i hardcore-scenen? Vi har ju haft chans att fundera lite kring det här.
Ja, och inte fan har vi blivit något klokare för det, tror jag.
Nej, alltså, jag vet inte. Vi snackade ju lite om det här innan med att vi kanske, i svenska hardcore-scenen i alla fall, är lite för hårda mot oss själva när det gäller hur pass ojämställt det egentligen är om man jämför med andra subkulturer eller mainstream-kulturer. Men som fotboll.
Det är ju någon grej att hardcore anses lite macho. Ja. Vad det nu innebär.
Ja, det var ju, det nämnde ju dem också. Det får man ju höra rätt ofta, att man hardcore är en jävla machokultur.
Mm.
Och jag stör mig lite på den grejen. Och det kan ju vara för att jag är en vurmare för de banden som brukar bli uthängda som mest macho, liksom är. Ja, men alla New York-banden och ja, Fury 5 och... så jag kanske tar åt mig, men... jag vet inte, om man tänker liksom... Vad fan är macho?
Mm.
Det är exakt helt omöjligt att definiera.
Man tänker ju liksom att det är någon som är överdrivet manlig, liksom.
Mm.
Men om man tänker liksom i hardcore, eller att vårat uttryck, alltså det är ju mycket liksom ilska och hat och skrika och hoppa och svettas liksom, och det är väl grejer som är liksom kanske traditionellt förknippade med manlighet. Men jag vet inte liksom
om hardcore är värre än någonting annat.
Definitivt inte. Jag tror ju liksom att fan hardcore-scenen lever de som är mest medvetna och måna om liksom att ha en variation av folk i scenen.
Mm.
Jag kan inte tänka mig någon i Sverige som inte blir peppad av att det är tjejer i scenen.
Nej, precis. Och det ligger nog en hel del i det du säger också, att traditionellt manliga drag så som ilska och vrål och sådana saker, att i och med att det hörs mest så
det har ju det fotboll man eller hockey associerar. Eller sport eller vilken.
Ja, men precis.
Svennebanan-grej som helst.
Men är man väl involverad i scenen så tycker jag man upplever lika mycket solidaritet och medvetenhet också liksom. Men...
Ja, men och jag och David hänger ju liksom, vi är ju en lika stor del av skatescenen, och där är det ju 7 resor värre liksom.
Mm.
Och sen är det så, till skillnad från skatescenen, alltså, jag förstår ju att det är svårare som tjej att komma in i skateboardscenen, för att man kan liksom inte bara börja. Det tar så jävla många år av harvande och alltså innan man kommer igång med åkningen.
Mm.
Alltså hardcore, har du väl blivit introducerad för det och gillar det, så är det ju, då är du ju inne, då är det ju klart.
Mm.
Då kan du ju fan, alltså det är fan det lättaste i världen att spela i ett band. Så kraven är inte så höga, och sen är det ju bara upp till dig liksom.
Precis.
Och du Robin, du är inne på tv-spel.
Ja, precis. Det är ju ganska
99% killar.
Ja.
Och... Men det är ingen som tycker att det är macho däremot.
Nej, alltså det är väl inte alls lika inkluderande heller som hardcore. Det är ju mer att där får man ju direkt mothugg vad jag har hört i alla fall, om man är tjej och kommer in i vilket sammanhang som helst. Så har jag aldrig upplevt att det är i den svenska hardcore-scenen, eller inte fått höra i alla fall. Jag vet inte hur det är att vara tjej, men...
Sen ska man inte sitta och klappa sig själv på axeln. Det går ju självklart att göra allting bättre.
Absolut.
Ja, men huvudsaken att, att folk är medvetna, så, så antar jag att det kommer, alltså, gå till det bättre. Jag menar, ju mer tjejer som är i scenen och ju mer tjejer som är aktiva, ju lättare är det ju för andra att haka på.
Precis. Men vi får slutligen då i riktigt ett tack till Maja och Therese för att de var med, och vi hoppas att de kommer tillbaka. Så vi hoppas även att fler som lyssnar på den här podcasten är sugna på att vara med.
Ja. Fan, jag såg ju på Facebook här nu precis innan jag drog hemifrån att Therese har fått ett nytt jobb nu då. Så jag hoppas att det är ett grävjobb att de här jävla inskränkta maskinisterna har... Har lyssnat på podden och hört vad hon blir utsatt för. Liksom att någon har tagit sitt jävla förnuft i fånga.
Precis. Vidare då så har vi fått lite feedback på Facebook-sidan. Bland annat från Ronny från Burst som bekräftade, eller rätade ut våran scarred historia med Satanic Surfers. Där.
Ja, det var ju ändå...
Det var nog en bekräftelse.
jag tycker minnet efter 10 plus år var väl godkänt i alla fall.
Verkligen.
Och Ronny skrev ju även kul sämsta stand-in, eller ersättningsband.
Mm.
Och det var ju när Green Day ersatte Carcass på Bergsavsrocken. Och då kan man... Ja, det är garv direkt.
Ja,
och då kan man ju säga också att det var ju när Green Day var totalt okända. Så skapligt misspepp man kommer och ska se Carcass och så går Green Day på.
Ja, verkligen.
Och Carcass är ju också ett jävligt, jävligt grymt band. Det är ju ett av mina favoband från när man var en ung dödsmetallare grind fan. Liksom, det är ju lite borderline, alltså samma som Napalm Death, att talla lite på punkkanten. Mm. Liksom, Carcass har alltid haft jävligt stark vegan approach som var rätt unikt i alla fall på den tiden inom Dots Metal Grind. Så ja, jävligt, jävligt coolt band.
Mm.
Vad fan hade vi med? Det sjukaste var ju Daniel, vad han hette, som skrev om Nazi Edge, ja, på Instagram. Du snackade med honom.
Ja, vi fick ju det som ett PM. Jag vet inte om vi benämnde det i förra avsnittet, det här med nazism och straight edge, men att det finns en liten subgrupp där av nazister som även kallas för straight edge. Och...
Ja, det var den där, alltså vi fick ju tips om att följa, eller följa i alla fall, kolla in en vegan straight edge brud från Minsk,
ja,
tror
precis,
jag.
Ja, precis, Minsk.
Du visade mig, jag kollade i början, tänkte ja, men det är väl rätt kosher, det är någon hardcore tjej.
Ja, men det var
sen började dyka upp svastikor i flödet.
Du vet, det är lite crossfit, det är lite straight,
ja,
edge,
precis.
Det är lite såhär, laga hälsokost och sen bara... Ja, det var skjutvapen.
Hashtag white girl.
Och sen liksom Nike rip-off tröja, ja, det stod nazi.
Den var ju sjukast.
Vad
alltså.
Fan är det som händer?
Det var alltså, det är den här som Nasty har gjort en rip-off på också. Det står Nasty och sen är det Nike-logan. Här stod det nazi. Så bara, det, man garvar ju åt det för att det är så jävla extremt. Ja, men liksom, ja, det är ju hemskt också. För hon
var ryss, eller?
Ja, men hon, vad fan kan hon, ja, ha varit? Hon vet varit över 20 liksom.
Ja, ja. Ja, jag är som...
Mållös.
Ja, vad fan ska man säga? Ja, helt jävla sjukt. Hade man kunnat uttala hennes Instagram-namn så hade man kunnat tipsa om det bara för att kolla ut, för att det är en upplevelse. Men det var ju totalt alltså, krylliska. Det är bara konsonanter.
Ja. Vi går vidare till...
Ja, vad fan, det skulle jag också säga när jag var inne på höger nazi hardcore. Förra avsnittet som glömdes bort är att... Jag var ju på någon hardcore-festival i Tyskland för jävligt länge sedan.
Det börjar bra den här historien.
Alla bra historier börjar med Tyskland.
ja, så det är grovgrunden till knäppa saker. Men där var det ju alltså hardcore-folk som var old school hardcore fast nazister. De hade tröjor som old school racist och 8-ball-logga med 8080. Och det var liksom ett helt gäng med... Ja, men så precis ut som stereotypa hardcore kids, fast de hade liksom sin egen lilla naziklick.
Shit.
Ja, jävligt.
Men, blev det ingen reaktion på det liksom, eller vad?
Alltså, det var ju Tyskland.
Jo,
ja,
men just därför.
Alltså det kokar ju lite igen, men i alla fall på bortaplan när man var liksom 20 vårar.
Ja, jag tänkte mest om det var typ något band som
lirade. Ja, jo,
som
det var det ju också faktiskt, för att det var ju, nu ska vi se, fan, det var alltså Earth Crisis spela.
Mm.
Och bland annat Scarhead hade också spelat tidigare på dagen. Och när Earth Crisis spelade så var det ett skinhead-gäng i publiken. Jag vet inte om de här var nazi-skins, men vi kan ju för historiens skull utgå ifrån det. Så började kasta ölburkar på Earth Crisis. Och då från sidan av scenen så hoppar Mitz, som numera spelar i Madball och på den tiden spelar i Scarhead, ut i publiken, in i en helt, alltså han visste inte hur många de var. Det var in i ett skinhead-gäng och bara skicka folk. Så, alltså precis bredvid där vi stod.
Shit.
Ensam in i en klunga och sen bara slog ner, alltså flera stycken tills de där snubbarna drog.
Kom det inte någon ny video när Madball också slogs med nazister i Tyskland? Typ. 2-3 veckor sedan.
Ja, det låter bekant. Jag vet inte.
Och shit. På tal om att kasta grejer på Earth Crisis. Har ni hört talas om att någon sprang på scen och tryckte bajs i munnen på sången?
Va?
Jag är lite osäker på om det var Earth Crisis, men jag tror det. Han sa typ, shit goes out your mouth, shit goes in your mouth.
Fan, ja, vi får se om någon kan komma.
Det här är ju 10% sannolikt att det har hänt, men jag har hört det någon gång.
Kan vi få konfirmation på den grejen så vore det
ju kul. Ja, vilken rättshaverist alltså. Ja, fuck. Ja, nu tappar jag tråden.
Ja, feedback. Ja, Therese tipsade nu på Hardline som The Atonement, som jag aldrig hade hört.
Nej.
Gick inte att hitta någonting om dem eller på dem heller, förutom att det verkar vara några kristna metal dudes som har ett sidoprojekt.
All right.
Så vi får jobba lite mer på det.
Mm. Jag fick en lång lista på Twitter på Hardline Band av en snubbe som kallar sig för Arson, som är en gammal Umeå-lirare, som jag ska se till att kolla in till något avsnitt också. Men det finns ju mycket bra Hardline tydligen som man har missat, och Dave Atonement är väl ett av dem då.
Och sen hade vi en snubbe där, vad hette han då?
Hellberg,
som hade massor med svåra frågeställningar som är, så man känner direkt att jag inte kan komma med någonting på.
Jag tror vi kommer komma in på mycket av det här.
Ja,
ja, vi kanske får lämna det till avsnittet då.
Precis, jag tror att vi kommer beta av en hel del. Vi kanske kan hoppa till lite vad som har hänt i veckan. Jag vet att du har fått tillökning, David. Det måste vi gratulera till.
Det har jag. Inte vad man kan tro. Vi har köpt en hund.
Ja, nice.
Så. En jävligt söt hund måste tilläggas.
Han är döpt efter Henry Rollins.
Nice. Men det passar ju i och med att Henry Rollins har varit ute och vevat i media de senaste veckorna här.
Ja, jag läste det.
jag fattar,
alltså, vilken sopa.
Ja, jag fattar inte. För det var ju ja, fan, var det i lördagsnatt kanske, när vi hade varit och kollat på, det var i fredags när Lois Creature och Trouble hade spelat, så kika igenom flödet, och då stod det bara Henry Rollins committed suicide. Career suicide.
Den klickar du på direkt.
Ja, det är klart, alltså, jag är ju ett Henry Rollins fan måste jag säga. Jag men, tycker
att, är inte det.
Visst är det väl så att han har kört YouTube-kanal med så här opinion pieces innan liksom. Jag har sett någon där han pratar jävligt vettigt om artister som figurerar i reklamfilmer och så vidare.
Ja, alltså
han har väl släppt spoken word skivor där han bara sitter och
exakt, alltså det är ju det han har gjort. Jag tycker han är ju definitivt inte den bästa sångaren i Black Flag. Rollins band är direkt smörja. Hans böcker är ju...
Jag köpte böckerna, alltså det går inte att läsa.
Ja, jag försökte läsa den, vad heter den, In the Van.
Ja,
6000 sidor av bara gnäll, alltså.
Vadå, vad tar han upp?
Osammanhängande gnäll också.
Nej, men det är ju typ om livet på de tidiga Black Flag-turnéerna, om hur mycket folk hatar dem och de kastar ammunition på dem. Och sen dagen efter då kastar de is. Aha. Dag tre, vi fick ingen mat. Vi, ja, du vet, bara gnäll. Men spoken word-grejerna är ju svinbra. Kanske inte så PK alla gånger, men det är mer åt stand-up-hållet än rent politiksnack.
Ska vi säga något om det han hade sagt?
Ja, vad fan. Ja, där tror du vi vet bäst, David.
Jag läste det bara. Det var ju precis när... Heter han Robin Williams eller ja, Robbie Williams?
Robin Williams. Det var ju bästa tweeten så här. Rest in peace Robin Williams, för någon som hade skrivit med en bild på Robbie Williams.
Ja, men det hade ju kunnat varit jag. Uppenbarligen.
Bevisligen.
Skit i det.
Han skrev ju då att
kontentan var väl att
självmord är en självisk akt typ, och att det är fel.
Ja, speciellt om man har barn.
Men jag tror att han brukar ju vara en point Henry Rollins, men jag tror att han i det här fallet som många andra inte förstår skillnaden på att vara nere och vara kliniskt deprimerad liksom. Bara vara lite, alltså skillnaden på att vara ledsen och vara kliniskt deprimerad är ganska stor.
Ja, det är ju sjukdom.
Ja,
så att... ja, alltså, sen var ju inte alltså, det var inte kanske världens dålig bästa timing heller. Men alltså, jag tycker generellt att alltså, när nu kända skådespelare dör, att det blir sån jävla landssorg. Alltså, som den jävla bittra cyniker man är, så tycker jag att det, ja, fan, så många rest in peace man ser på någon skådis, och sen dör det miljontals folk liksom. Fan, ebola krig du vet. Som inte en jävel rest in peace här.
Men det är väl förmodligen just kopplingen där liksom, att man har en, det känns som att man har en bättre relation till.
Ja, jo, det är klart. Och apropå det så måste jag nämna, det såg jag också här, att det är fan rabies dödsdag.
Rest in peace.
Och det fan, det är ju min husgud. Alltså det är ju alltså en jävligt stor del.
Det är också till att, årsdag för 9-11.
Mindre intressant. Okay. Du ser, jag är precis likadan. Här dog 3000 pers i World Trade Center. Det skiter jag i. Rabies, som jag har en relation med, det är viktigt.
Det är även kebabens dag, kan jag upplysa om.
Nej, jag måste ändå säga någonting om Warzone, för det är fan mitt favoritband. Det har fan förändrat hela mitt liv.
Du kanske får göra ett Warzone.
Ja, för fan. Zone. Jag tycker...
Avsnitt.
Jag vet fan, det känns som att det är lite glömt. Alltså, sjukt klassiskt band, men...
Många t-shirten.
Ja.
Inte så många som...
Ja, jag har hört bandet.
Ja, men jag vet fan. Vi får göra ett Warzone-avsnitt.
Yes.
Jävligt peppad av att se typ nya band som Neighborhood som peppar Warzone. Då känns det som att fan, hardcore i Sverige är väl kanske på rätt väg i alla fall.
Och det var ju faktiskt något som hände igår, att Neighborhood släppte sitt nya tape.
Ja. Jag såg det.
Jävla, vad fan är, vart är det ligger? Bandcamp som aldrig går att spela.
Ja, exakt.
Ja, det är jag superpeppad på. Men jag har inga maskiner som kan spela upp den där skiten, så jag får väl vänta tills det kommer ut på kassett någonstans.
Vad är det mer som har hänt då? Mob 47 ser jag att det står.
Ja, vad fan, det har vi ju fått bekräftat.
Hej, Fredrik Strage.
Det är ju bekräftat nu.
Kul att du lyssnar.
Fredrik Strage skrev den Mob 47-krönikan efter att ha hört Fredrik Larssons önskelåt här i podden. Så det är jävligt kul att vi får sånt genomslag.
Verkligen. Men vart var han skrev den? Och det andra som jag tänkte säga kring det var att det kändes som att han beskrev att han gick på punkspelning i den krönikan. Det var typ kontentan.
Vad duktigt.
Ja.
Ja, jag vet inte fan. Jag tycker krönikan var...
Han har skrivit bra grejer. Dock.
Det var på DN till och med.
Ja, eller Aftonbladet, eller? Ja, skitsamma, jag tycker att det har varit jävla mycket rabalder för ingenting. Men skitsamma. Sen, min vecka var ju kanske mest de grejerna som inte blev av. Till exempel att jag aldrig kom iväg och kollade på Catharsis som jag hade peppat stenhårt på. Men det är ju, och inte Norrköpingsgrejen heller. Det är lite ja, men en jävla dålig kombo av jobb och sjukdomar och skit som är vägen. Och man har familj och liksom ett jävla schema som ska följas. Så är det någonting som bryter schemat, då är man fucked.
Så här är ju, allt är ett instabilt pussel.
Norrköping verkar coolt dock.
Ja,
ja, det ser ut som många var. Fan, jag gillar inte ordet peppad, men peppade.
Alla ingredienser för en jävligt bra spelning fanns i alla fall.
Ja, men det var bra uppbyggt också, just lokalen, Folks hus.
Du var där, eller?
Ja, jag spelar ju, Beatrice Life.
Och då var det tur att du var där.
Men ja, det var bra spelning, kan jag bekräfta.
Ja, men fan, min senaste veckan har ju, höjdpunkterna där var ju att jag har läst Dead Kennedys-boken, nyligen utgiven, som var jävligt bra.
Okej. Okay.
Och det är ju alltså, det är ingen sån här jävla rockbiografi à la The Dirt. Nej. Eller Scar Tissue, sån där jävla smörja. Utan det är ju en bok om, alltså det handlar, det förklaras liksom innebörden i vissa låtar, hur inspelningen har gått till och så här. Så det var riktigt grymt. Jag ska, nu tog jag inte med boken, jag hade tänkt att citera en sida som tog upp jävligt coola grejer.
Okej, men vadå? Det är en samling av historier från inspelningen av albumen.
Ja, det här handlar till, bara om Fresh Fruit LP:n och singlarna som kom på den.
Okej.
Men kontentan av det jag skulle säga var i alla fall att om ni kommer ihåg Fresh Fruit-omslaget med de tre brinnande polisbilarna, så backstoryn på det är ju att fotot togs vid någonting som kallades för White Night Riots, som hade, som bröt ut för att en snut, eller det var väl en ex-snut, hade skjutit ihjäl, ja, det är ju så jävla sjukt story. Han sköt ihjäl två stycken gay-aktivister. Och i rätten då så fick han ett jävligt lindrigt straff på grund av att han hade ätit Twinkies, alltså typ som en chokladkaka. Han hade ätit så många Twinkies dagen innan han sköt ihjäl de här snubbarna, så att han ansågs som sinnesförvirrad. Och därefter så fick han 3-4 års fängelse för ett dubbelmord.
Det är helt jävla sjukt ju.
Ja, det är så, alltså vad fan ska man säga?
Målas igen.
Och det är också upprinnelsen till låten I Fought the Law and I Won. Den här Clash, relaterade, att de har gjort om den klassiska Clash-låten med att den handlar om den händelsen.
Men när, vilket år utspelar sig det? Alltså den händelsen?
Det vet jag inte. Okay. Fresh Fruit är från 80.
Okej.
Okay. Det är bara så jävla sjukt. Det här var liksom, en sida ur en jävligt bra bok.
Ja.
Så den rekommenderar
jag. Jag är sugen på att skaffa den. Vart kan man skaffa den då, om man är sugen på den? Den finns överallt kanske.
Jag köpte den på Adlibris för 100 typ. Det
finns även många andra ställen att köpa böcker.
Och tipsar även om Jelly Biafra Spoken Word, som är, det toppar ju Henry Rollins Spoken Word alla gånger. Mycket mer politiskt, så jävla smart snubbe. Och han har ju släppt, ja men, 9 trippel CDs, så det finns ju mycket att ta av. Och om man pallar köpa vinylen, så är det ju alltid hans klassiska collage booklets, tjocka med jävligt mycket coola bilder och så här.
Nice.
Dock lite jobbigt att lyssna på en 3 timmars platta på vinyl, för man får ju vända typ 10 gånger.
Jag förstår.
Men det var veckans höjdpunkt för mig i alla fall.
Sweet. Vi kanske ska ta och hoppa in på veckans ämne då, som är 2000-talet egentligen. Upprinnelsen till det här var väl att jag såg en bild på Death Threat-sångaren Aaron, vad heter han? Jag såg en bild på honom.
Ja, vad fan heter han?
han heter bara.
Jag såg en bild på honom från typ Hellfest 2002 jämfört med 2009. Och hans frisyr gjorde att vi måste prata om det här.
Ja, jag gillar hur en sån här jävla, en grej bara, det blir nästa tema. Sen får man bara, okej, vad ska vi säga om det här nu? 2000-talet är ju jävligt brett, alltså så mycket. Ja, det kan innefatta vad fan som helst. Vi har ju pinpointat ner några grejer. Vi får väl ta en i taget för att se om vi har något att säga.
Ja, precis.
Vi har ju ett litet tänk.
Ja, vi har ju lite jinglar som vi har preppat.
Vi har ju delat upp det i 3 delar.
Ja, precis.
Tidigt, mitten slutet.
Ja, exakt. Så vi börjar väl med tidigt helt enkelt. Y2K. From its historical roots to its possible effects on the future of civilization. Effects that are so complex that perhaps only chaos theory can calculate the multiple ramifications of what may occur. Ja, det där var en liten blandning av låtar som var aktuella år 2000-2004.
Jävligt bra blandning, tycker jag.
Ja, tack, tack.
Fan, vi bara gå hem och lyssna på de där skivorna.
Länge sedan man lyssnade på Maroon.
Ja, fan, vilken jävla köttplatta alltså.
År 2000, alltså, det är ju ändå 14 år sedan. Vad gjorde ni då? Hur såg ni ut? hur var era liv då, år 2000?
Jag var 16 har jag räknat ut.
Ja, det måste jag alltså göra, var, mig, göra mig till 15 då.
Danne?
Ja, 20 bast. Jobbar på Burning Heart Records på postorderavdelningen och distra hardcore-plattor för fulla muggar.
Fan, liten värld. Jag satt nog i mottalen och lyssnade på Burning Heart-plattorna.
Sjukt, jag kom ju in på hardcore där i samband med att jag gick in på det här jävla baklagret på Burning Heart Records och köpte plattor för tryckpris liksom.
All right, fan, då måste du bli insläppt. Träffas.
Ja, av någon konstig anledning så blev jag insläppt där och jag ryckte bara 3 skivor på måfå då. För jag hade ingen aning om någonting. Men jag lyckades få upp Satanic Surfers, No Fun At All och 59.
Ja, jävla
gjuten start.
Trio.
Ja, verkligen. Och en skiva på temat faktiskt, End of the Millennium.
men vad gjorde man? 2000? Ja. Jag tror jag var ju inne på hardcore i alla fall. Man hängde väl på skylten?
Ja, skata. Hade jävligt stora brallor, tight t-shirt.
Kolla på Voxpop.
Bra
moderskap. Tillbaka till Warzone. Så 2000 gav jag ut en svensk Warzone Tribute 7 på bolag som jag hade då.
Ah, okej.
Okay. Fan, typ same old. Samma, exakt samma saker som jag gör idag. Förutom att jag inte hade några kids, antar
jag. All right.
En av de största grejerna 2001 2000 där var väl Bridge 9.
Ja, just det.
Det var jag jävligt inne på ett tag där.
Ja, American Nightmare hypen. Ja, rätt välförtjänt. Bra skit. Det var väl typ alla de banden egentligen.
Speciellt American Nightmare. Ja, jävla genomslag.
Vad var det mer för band som låg på Bridge 9 där i början? Typ Strife också, var jag för mig.
Nej, för fan. Nej,
no Victory.
Strife.
Ja, just det, just det.
Och även man kan väl säga att det var ganska tvärt skifte från att Victory var det absolut största bolaget till att de kukade ur och Bridge 9 tog över.
Ja, just det.
Bridge 9 har väl funnits sen men typ mitten på 90-talet, men det var väl ganska prick 2000 som de började släppa med riktiga klassiker liksom. Och hela katalogen, även så de första 40 plattorna typ är ju som man får med Champion, Carry On och
just det.
Hopecon och
det är rätt bra blandning på band. Det är ju Death Threat Death Before Dishonored och sådana grejer också. Terror.
Ja. Ja, fast i början var det ju ganska mycket samma. Man tänker till exempel att när Death Threat släppte Peace and Security, så var ju det jävligt otippat. För som jag upplevde det, så var det ju ganska stor. Alltså, det fanns liksom, ja men typ tre scener inom hardcore. Det var liksom, ja men fortfarande den här Youth Crew Revival-grejen som var jävla stort i Europa och i Sverige. Och sen är det sen klassiska 90-tals metal hardcore, Earth Crisis Strife, den grejen. Och sen så östkust amerikanska med den, det som kallas för Tough Guy. Men det var ju ganska uppdelat. Och Death Threat har ju ändå ansetts som att vara ett mer Tough Guy band liksom. Man tänker Connecticut scenen med 100 Demons, Hatebreed och Death Threat liksom. Så det var ju lite en liten udda fågel att släppa på Bridge 9.
Just det.
Ska vi gå tillbaka till American Nightmare?
Absolut.
Slog in, ska man säga, slog ner som en bomb. Alla var ju inne på det ett tag.
Var
ni på spelningarna i Linköping?
Ja, minst en i alla fall.
Jag också, det var mycket folk. Alla kunde allt.
Ja, det var, jag kommer ihåg att det var rätt vilt. Alltså folk var såhär,
det är jävligt hård musik egentligen. Ja,
det var ingen som tog emot den när man divade, utan det var liksom bara ja, men du vet, every man for himself på den där jävla spelningen.
Och sen texterna från positivt till deprimerat.
Ja.
Typ som de gjorde lite trendigt att vara deppig.
Ja, faktiskt. För eftersom att det var speciellt i Sverige att det var så jävla dubbla våg liksom. Och så kommer ett mörkare band liksom. Mm. Alla ville så här,
alla ville vara deprimerade.
Ja, ha smittströja och så här, svart hår och för tajta brallor liksom.
Jävligt bra, dock.
Ja, och sen No Warning, som vi har som en egen punkt också. Också ämne som verkligen bekräftar Bridge 9, hur jävla dominanta de var liksom. Det var ju de, i alla fall som jag märkte det, det var de banden som folk gillar liksom.
Just det.
Fast fy fan vad de har tappat nu alltså.
Ja, fan, det var ju...
Jag får en nyhetsbrev av dem. Det senaste var något band som heter Candy Hearts. Det var ta mig fan det sämsta jag hört.
Ja, det går ju ut. Jag börjar känna de här lite så här varningsklockor redan.
Det är som Victory. Fast annorlunda. Ja.
Men när de börjar, istället för att släppa nya grejer, börjar göra alla jävla reissues. Jag kan förstå att de typ gör reissue på typ Antidote 7 som bara finns en press och den kostade typ 10 000 köpa. Men sen liksom gör...
Victor McCain gjorde de väl?
Ja, men det var en massa jävla agnostikplattor som redan finns hur mycket som helst av Underdog. Ja, vad fan, H2O julsingen liksom.
Eller jag läste att den mest sålda Bridge 9-skivan, gissa vad det är. Alla år.
Ja, det måste vara Illblood.
Newfound Glory, någonting.
Ah, okej, okay. Såklart.
De har väl några ljus glimtar i mörkret. De släppte ju Expire och nya Alpha and Omega är ju pissbra. Dock har jag från ganska säkra källor på att sångaren i Alpha and Omega ska vara riktigt jävla osoft snubben. Men det är ju lätt det bästa nya Bridge 9-bandet. Läste även att de har en underetikett som heter Violent Happy eller något den stilen.
Bridge 9?
Ja, där de släpper, använder Candy Hearts och den typen av skräp.
Jag läste att de har 4 anställda. Det är ju ändå rätt okej för ett hardcore-skivbolag.
Ja.
Det känns ju som vi måste nämna The B9 också, det här forumet som är ganska infamous för diverse diskussioner.
Och på tal om internetforum, kommer ni ihåg, det fanns ju något svart Stockholms hardcore forum kanske?
Och fan, var det 08, vad fan, message, vad fan, ja, heter det? Precis, Stockholm hardcore?
Var det tidigt 2000?
Ja, det var innan Ruckus i alla fall.
Ja, Fan, jag är ju så jävla analog människa, så jag har aldrig kommenterat eller sådär på det. Men man var ju där och läste då och då. Och det var ju
man hittade spelningar.
Man var ju alltid deprimerad. Det var ju bara en massa fan, folk som inte vet när de ska hålla käften.
Ja,
En annan stor grej tidigt 2000. Smink, kajal, fashion core.
Ja, fan. Man har inte riktigt...
Banden var ju bra.
Var eller, de var, det?
Jag gillar Bleeding Through. Jag gillar 18 Visions.
Ja, det är ju helt okej. Jag tänker liksom att... om man ska vara helt ärlig, jag var också och kollade på Bleeding Through. Jag hade väl någon skiva där, men... alltså, det var ju hela den här...
Hade du lång lugg?
Nej, det hade jag faktiskt inte. Men alltså själva att man gillar Bleeding Through, det var ju för att man var ju på jakt efter det perfekta breakdownet. Det var ju liksom precis då när hela det morsparti-grejen kom.
Jo, men alltså, jag tycker Bleeding Through är ju bra mycket hårdare än många av de banden som, alltså de morscore-banden som, eller inte morscore, men de breakdown-centrerade banden som fick uppmärksamhet via MySpace liksom genom hela mitten av 2000-talet och framåt.
Du tänker The Throwdown, Until the End, Bury Your Dead banden eller?
Nej, jag tänker på mer det som kom att kulminera i Bring Me the Horizon. Alltså band som...
Det här måste ju vara långt senare.
Nej, alltså det är väl 2006, 2005, 2006, 2007 liksom ända där fram. Mm. För det var det som jag blev så förvånad över att det ändå har pågått i hela 2000-talet. För jag som inte kom in på hardcore först 2006-2007 upplevde ju också många av de här banden även då som 18 Visions och
men jag har alltid tänkt på Bleeding Through som ett hardcore-band.
Jo,
men fast de inte spelar hardcore.
Ja, jo, men så var det. Ganska unikt också med att de hade synt. Det tror jag är första gången som ett hardcore-band har haft det. Och kommer undan med det.
Kommer du ihåg att de också hade signature moves? Sångaren gjorde någon kullerbytta.
Ja, den där jävla kullerbyttan som jag gjorde hela tiden.
Men det var väl lite deras grej att han tog av sig tröjan på scen också.
Jag träffade honom på någon typ av pressure vest. Han var så jävla kort.
Det är de ju alltid, de där jävla amerikanerna.
Ja, 1,50 kanske. Och då hade han ändå creepers.
Han har väl även släppt någon träningsvideo här för mig.
Ja, fy fan.
Eller han gjorde någon träningsturné.
Sången i 18 Visions är väl frisör?
Ja, en hairstylist. Jag vet inte, kanske samma sak. Men det var ju också, ganska, alltså det var ett helt nytt grepp. Att de hade ju sitt koncept liksom, look good first, sound good second. För hardcore hade ju tidigare varit rätt så jävla politiskt. Det här plötsligt kom det en rörelse där som var jävligt ytlig. Och att det var liksom, att det var snygg som var det tuffaste. Eller liksom inte tuffa, men det som var så huvudsaken liksom.
När jag var i USA, då såg jag 18 Visions live. Det var mycket folk. Trummisen hade kapat av dockhuvuden och satt på... Robin, du som är trummis, vad heter de här?
Stativen.
Det var rätt freaky.
Ja, det är rätt bra. Jag lyssnade faktiskt på en av de senare 18 Visions-plattorna i och med att ja, vi skulle snacka om fashion core. Och så kommer jag liksom att tänka på det att ja, för de senare plattorna är ju jävligt mycket softare. Hur liksom 18 Visions har gått cirkeln runt. För att man kan väl säga att fashion core är ju grunden till hela den här emo-grejen. Alltså nu snackar jag om emo med
inte den riktiga emo.
Nej, inte typ den riktiga
Farside och...
Nej, men precis, det som är emo nu. Gott gotarstuket med, ja, men ni vet vem jag är, som är liksom så jävla mycket större än hardcore. Och det är ju ändå de som har, antar jag, har liksom lagt grunden för hela den grejen.
Ja, de har ju tagit över många hardcore-centrerade festivaler också, inte minst i USA, när man kollar på Vans till exempel, där de nästan bara har sådana band nu för tiden.
Ja, men att liksom,
det är som spelningar i Sverige när Bring Me The Horizon, de säljer ju slut. Ja. Fryshuset, College Life, kommer 5 pers.
Ja. Ja, men jag tänkte hela 18 Visions, hur de har gått varvet runt. För först så förvandlar de, eller liksom, de startar den här emo inom situationsgrejen, som är någon sorts döds-emo. Och sen går de tillbaka, eller går tillbaka, de går vidare och börjar spela det som är ursprungsemon nästan.
Mm.
Så de har liksom skapat en helt ny genre som de inte är del av, för att gå tillbaka till en genre som har samma namn men som egentligen är något helt annat. Jag vet fan, lite invecklat resonemang. Jag är inte riktigt inte hundra på det där.
Nej,
själv.
Men det är intressant när ett band gör en sån resa liksom, speciellt om man jämför deras första platta med deras sista.
Ja.
Tror jag att de senare inte är bra.
Jag vet fan,
Obsession där kanske.
Ja, men exakt, det var det jag kallar för den nya. Jag trodde även att Until the Ink Runs Out, där den heter, som är från 2000, var helt säker på att det var deras första, men det visade sig att det är ju deras tredje platta.
Den första heter Lifeless, tror jag.
All right.
Vilket hån, höll jag på att säga.
Ja, inte för att blanda ihop med bandet Lifeless. Fan, blir det en fråga också. Jag såg en tatueringstidning, så var det ett reportage om Bleeding Through. Och ja, sångaren stod såklart i bara över och visade sina tatueringar. Men så tänkte jag på hur jävla illa de i bandet ser ut. Men det blir någonting...
Medvetet fula.
Nej, inte alls. Utan det är någonting med, alltså, med vuxna män med smink. Det ser... fan, det är ju fördomar, men jag tycker det ser lite lätt osmakligt ut. Men... man ser rynkorna, man ser skäggstubben, och ändå så ska de liksom, ja, det blir liksom som den här åldrade transvestiten. Det är något så jävla deprimerande. Men det märkte man ju inte när de stod på scenen, men just när man såg dem i tidningen att de är inte så jävla fagra.
Ett av de viktigaste banden under början av 2000-talet måste ju ändå vara No Warning. Inte minst med deras Ill Blood-platta.
Definitivt.
Vad har ni att säga om dem?
Ja,
skivan är bra. Snubbarna verkar sådär.
Ja, speciellt efter vad man har hört om dem. Eller i alla fall, ända sen jag har aldrig haft chans att se dem live, men man har alltid hört talas om att de är douchebags. Så det bekräftar de ju lite i...
Men jag tror inte de har gjort så många spelningar överhuvudtaget.
Nej,
jag inte vet, ens när de höll på.
De har ju två touromslag på sjuan i alla fall. Men jag är osäker på om de har spelat i Europa.
Jag tveksamt.
Innan nu alltså.
Jag får mig att jag har läst någonstans att när Ill Blood kom, då var de redan over it och typ turnerade inte ens på den.
Okej.
Nej, jag vet inte fan. Men var ska man börja? Från Kanada? Fanns det någon hardcore-scen i Kanada på den tiden, vet man?
Finns det någon nu?
Ja, jag vet inte fan, jag tänker, ja, men typ DOA som ändå myntade uttrycket hardcore med Hardcore 81 LP. Men, sen är det fan, alltså Fucked Up är ju inte hur jävla hardcore det är, men det är väl det enda kanadensiska jag kommer på på rak.
Är inte någon från No Warning med i Fucked Up?
Jo, jag tror det är Ben Cook som är med.
Okej.
Och han verkar ju vara jävligt...
Stål av rang.
Ja.
Men jag skulle inte få någon om det finns en uppsjö av kanadensiska band som man aldrig hört talas om. Så.
Ja, och säkert det är klart det gör det. Massa som man bara inte kommer på. Men vad fan var det du sa här om vad han hade sagt efter den här Iperfest-spelningen?
Just det, jag kollade på live-videon från Iper. Först glider han in två spritflaskor. Sättet spola lite. Det lät bra. Folk var peppade. Avslutar man säga thanks for the money. Och sen drog.
Brutally honest. Måste jag ändå säga. Han rockar väl sin sköna keps, har jag sett på bilder från Iper också.
Fortfarande inga tatueringar. Han hade ju sagt, någon hade frågat varför har du inte tatueringar? Svaret var you don't put bumper stickers on the Mercedes.
Ja, det är kaxigt gäng. Och grejen att jag vill ju fortfarande gilla No Warning. Alltså, de har gjort så jävla mycket...
Musiken är ju...
Ja, men det är så jävla bra sig. Så man är liksom villig att acceptera att de är såna jävla as. Att de liksom...
De hade ju tydligen blåst folk på skivor. Sålt skivor, tagit pengarna, inte skickat någonting.
Ja, men allt det här liksom. Och det är inte så jävla många som kommer undan med det. jag tycker man brukar vara ganska snabb med att om ett band säljer ut eller gör någonting, så brukar man vara ganska snabb på att vända ryggen. Men jag tror No Warning kommer fan undan med det mesta.
Mm.
Jag menar, jag var ju en av de största en av de få kanske som var negativ till den här Refused återföreningen liksom, att när alla vallfärdade till den här Stockholmsspelningen och tyckte det var så jävla ballt. Och i min bok så har ju Refused bränt sina broar när de vände ryggen mot hardcore och liksom spenderat 10 år och bara snacka skit om att det är hardcore, så jävla det är, jag vet inte, det är för barn, de har ingenting att säga, det finns inget som betyder mindre än vad någon jävla unge skriver i sitt fanzin.
Mm.
Sa de inte någon gång, jag ångrar allt Refused har gjort.
Bränn alla skivor eller något sånt där, stod det väl i deras
Men precis, och
manifest som de släppte där.
Och sen ska de komma tillbaka och vara hardcore igen. Och då tycker jag, då kan det fan alltså, love it or leave it liksom. Mm. Så då ska du fan inte komma tillbaka heller. Men No Warning har ett litet frikort hemma hos mig i alla fall. Det typ 2000-talets absolut bästa band tycker jag.
Har ni lyssnat på nya sjuan?
Nej, tyvärr.
Ja, för fan. Och den är ju bra. Och där är också så jävla skumt. Om man nu går tillbaka till Suffer Survive LP'n liksom, när de sadlade om och blev något typ av nu metal crossover band. Och som jag har förstått det, så var de ju, de säger liksom att nej, men redan när Ill Blood LP'n var inspelad, då hade vi egentligen tröttnat på hardcore. Vi är rockers nu. Och så fick de ju den här något major label erbjudande från Linkin Park snubbens egna bolag då, som är under etikett i Warner. Och så skulle de bli miljonärer och
ja, de sa väl det bara, vi tar chansen och
ja.
Varför inte?
Och det kan man ju förstå liksom, vad fan. Ja, men det är inte det är säkert att de har, det är kanske deras enda chans att få in lite kulor i livet. Men att de inte är ärliga med det och säger det bara, men vi gjorde det bara för att tjäna pengar.
Men det har de väl sagt nu.
Han sa det ju bevisligen på giget.
Ja, men hela tiden så kommer de ju med det här med att vi var trötta på hardcore och det var inte våran grej och och sådär. Men då kan man ju tänka bara, men vad fan, varför gör ni en ny hardcore 7 då? Skulle ni inte ha gjort en rock 7 då?
Ja, precis.
För hela anledningen till att de släppte den här Resurrection of the Wolf var ju för att skramla in cash till deras bassist som hade hamnat i trubbel. Nu ska vi se hur fan det var. Men det är den
här, skulle väl in i fängelse eller
något? Ja, men det var den här klassiska såhär, chain of events. Så att han hade ju fått en dödlig sjukdom, börja knarka, åkte in i fängelset och sen blev frisk. Och sån, oj då, vad fan nu sitter jag i klistret, jag ska inte dö, jag har redan bränt alla mina broar. Och då var det ju tur att han hade ett band som kunde
backa honom,
backa upp han. Men jag menar, om det var nu, om de släppte den här sjuan bara för att skramla in pengar till honom, då hade det varit mer kommersiellt gångbart att göra en någon jävla Linkin Park.
Nej, tror du? Det hade ju ingen köpt. Nu har de ändå en grund. Vi sitter
ju
här och
ja, det finns ju, det är liksom två olika argument där. Antingen så håller man sig till sin kärnpublik som man ändå har byggt upp. De har ju byggt upp ett fan-following liksom.
Ja, du tror att de har liksom kalkylerat på att va, antingen så säljer vi 507-er
garanterat
liksom. Eller också så kör vi på det vi egentligen vill spela, det vill säga Linkin Park rock.
Men då kanske konkurrensen är så mycket hårdare också liksom,
för ja, men vad fan, om du ligger på en Warner etikett
men där måste de ju fått sparken direkt.
Ja, i och för sig. Jag kollar även på Discogs, på den här han Mike Shinodas bolag. Ska se, fan, jag skrev upp det, vad fan.
Ja, jag har hört dem i något nytt sammanhang. Alltså i år har de släppt någonting som är ganska högprofilerat. Jag för mig att det var typ jag har ju sett det. Jag såg det flimra förbi en artikel.
Men det i alla fall det, då hade jag tror han har 3 artister på sitt bolag. No Warning har släppt Suffer Survive. Och sen var det två till. Och sen...
Var det trash talk eller?
Nej, det tror jag inte. Jag vet inte. Jag scrollar bara lite på Discogs på Machine Shops diskografi. Men det var 50 CD-singlar med Linkin Park.
Va?
Helt seriöst, 50 stycken. Så nu har man något man kanske kan bara samla då.
Ja, verkligen.
Men gillar ni Suffer Survive?
Ja, jag tycker den är bra. Det är bara att jag var så jävla besviken när den kom.
Ja.
Men apropå samla så har ju... Det har ju varit en av de moderna största rariteterna. För Suffer Survive skulle ju från början släppas på Bridge 9. Men det... Ja, det skedde sig uppenbarligen. Men däremot så hann de ju ut en testpress på den. Okay. Som finns i, jag vet inte vad jag, 20x.
Och det är rariteternas raritet i dina kretsar alltså.
Ja, den hade man ju velat haft. Men nu såg jag att Six Feet Under har släppt en
det såg jag också.
Vad som sägs vara en one time pressing på typ 700x eller någonting.
Okej.
Okay. Visst finns det någon warning demo med nazitexter också?
What?
The Final Solution demo. Jag tror antingen är det någon annan som har spelat in nazitexter över deras demo, eller så är det de själva som ett skämt.
Okej, okay. Fan vad du sitter på.
Ja, eller hur?
Fan, det här måste du ju dela med av innan så man kan luska fram det och spela det i podden.
Ja, verkligen.
The Final Solution.
Ja, den existerar, men ja.
Googlar du?
Ja, jag gjorde faktiskt det.
Jag tror aldrig jag hört det, jag bara hört om.
Okej, det känns som att jag inte vill höra det här nu, för då kanske jag inte kan fortsätta älska No Warning. Och ja, jag menar, No Warning satte igång en hel jävla flodvåg av band som ska låta som No Warning. Och alltså, det är många som säger att ja, No Warning kommer inte med något nytt, eftersom de låter exakt som, ja, men som Breakdown och Outbreak och så här. Men just att presentera det soundet, det stack ut jävligt mycket mot det som fanns innan.
Ja, en konsekvens av det No Warning gjorde är väl Guns Up, inte minst.
Ja, det är det mest uppenbara plagiatet. Men
folk säger det, jag tycker ändå inte det.
Ja, jag
inte klockrent.
Jag tänker ju No Turning Back. Naysayer, för ganska likt. Och jag vet att, eller jag vet, jag och mina polare hade ju ett band som hette Prison Riot.
Mm-hmm.
Som var, det var ett no, vi ska låta oss No Warning. Och vi spelade in lite demolåtar och var bokade till två stycken Deadfest. Men
jag kommer ihåg det.
Dök aldrig upp.
Jag visste inte vad det var. Och någon sa, ja men medlemmarna sitter i fängelse. Uppenbart ett skämt då. Det köpte jag. Jaha, ja. Det kanske de gör.
Ja, inte fan, men det har repats lite på senare dagar också. Skrivits lite nya låtar. Så vi kanske får till någonting.
Cool. Watch out.
Jag kan ju flika in här då angående det med Final Solution. Att det släpptes aldrig. Utan, eller, det var egentligen bara ett smaklöst och omoget skämt. Som de gjorde vid sidan av att de spelade in demos för Ill Blood. Tydligen. Så att, ja, det är väl...
Vi har alla varit där.
Öppet för spekulation. Ska vi gå vidare till...
Är vi på tidigt 2000 fortfarande?
Ja, precis.
Ja, vi vill skvalpa lite där i mitten.
Ska vi köra mitten-gingen?
Ja, det kan vi göra.